Artikel 1, reportage. Vi sammanfattar valrörelsen. Under hela sommaren så har vi ju hört politikerna i stadshuset berätta om sin politik här i På tal om Stockholm. Och nu närmar ju sig verkligen valdagen. Och vi ska sammanfatta intervjuerna som vi har gjort här under sommaren. Peter Gropman, hej!
Hallå! Du, känner du någon valpuls?
Men det tycker jag. Det är ju otroligt när man går och promenerar genom Stockholm nu att det sitter valaffischer överallt. Jag scrollar på sociala medier och det dyker ju upp politiker i varannat klipp skulle jag säga. Och tittar man på tv, läser tidningar, nej men alltså överallt. Det är verkligen påtagligt att det snart är den 13 september. Och du har ju träffat alla 8 gruppledare nu under våren och sommaren. De som prenumererar på tal om Stockholm har ju kunnat ta del av de här intervjuerna. Hur har det varit att möta politikerna som sitter där i stadshuset?
Ja, det är ju alltid spännande att vara på besök i maktens pampiga högborg, det här märkliga stadshuset mitt i Stockholm. Men det kanske inte var liksom så valrörelsestämning. Nu var jag ju där under våren och sommaren då för att liksom bunkra de här intervjuerna och göra klart dem i förväg. Så. Det kanske är mer valrörelsestämning på stan då, men... Gulan Aci, Liberalerna, hon träffade jag sist av alla och hon hade ett fullt schema och hon sa det att när jag var där att men nu är alla andra typ lediga och jag får sitta här och jobba. Och det har väl att göra med då att hon kom in i kommunpolitiken igen efter att Jan Jönsson avgick som politiker och lämnade sin plats. Så hon känner väl att hon måste jobba extra hårt för att liksom bli ett bekant ansikte i Stockholms stad. Hon har ju varit med i politiken för lokalt här, men det var ju några år sedan nu, så hon fick väl jobba kanske dubbelt upp då här några månader.
Och det där med just valrörelsestämning, det är ju verkligen de senaste kanske 2-3 veckorna som man har märkt av det mycket mer i Stockholm. Och som det verkar nu så våra lokala politiker deltar ju i väldigt många olika debatter just nu och dyker upp på olika ställen. Så att när du träffade dem så kanske de inte riktigt var i den här liksom, slutspurten som det är just nu.
Det var jag som värmde upp dem.
Ja, kanske det. Kanske var det. Det var kanske du som fick dem att börja fundera på hur de ska formulera sig. I alla fall, i den här serien så, eller våra intervjuer, eller dina intervjuer, så har ju alla politiker fått samma frågor. Och en fråga som du har tagit upp, det är ju det här med ledsagning som är ständigt aktuellt. Många som har en synnedsättning och har behov av ledsagning upplever att stadsdelarna bedömer väldigt olika i frågan. Just när det gäller hur många ledsagningstimmar man har rätt till. Ja. Hur svarade politikerna på detta?
Ja, jag satt här och lyssnade igenom intervjuerna igen här och identifierade då 3 olika alternativ som finns, som de framställer hur man ska göra det här bättre då. För alla var ju överens om att det här var problematiskt, så det är de överens om. Men de här alternativen då, det är då fri ledsagning, helt fri alltså. Det andra alternativet är centralisering av bedömningarna, alltså att de inte ska ske ute på stadsdelarna utan centralt i staden. Och det tredje alternativet, det är att göra något slags omtag. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet pratar båda om fri ledsagning, alltså Gabriel Kron och Alexandra Mattsson. Alexandra Mattsson då, hon förespråkar den här Laholmsmodellen som man har provat. Och hon hänvisar till den utredning som de gjorde för ett tag sedan. Men de kom ju fram till att det skulle bli väldigt komplicerat. Men hon vill prova någon slags pilotverksamhet då i Stockholms stad.
Okej.
Okay. Och Sverigedemokraterna, de vill ha helt fri ledsagning. Men så sa han också det, Gabriel Kron, att men han kan kompromissa med andra partier och då göra bedömningen mer centraliserad. Men liksom hans vision var att den skulle vara helt fri ledsagningen då. Och sen är det ett gäng som förespråkar centralisering. Alltså ta bort bedömningen från stadsdelsnämnderna. Och det tycker då Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och på så vis ska då bedömningarna bli mer rättvisa, har de tänkt.
Mm.
De som var då kanske lite mer svävande i sina svar, det var Centerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna. Moderaterna ville exempelvis ha ett AI-stöd i bedömningen.
Mm-hmm.
Alltså att man... att man liksom matar en AI-prompter eller vad det nu heter. Vad säger lagstiftningen? Vad säger de interna regelverken? Hur har dessa bedömningar gjorts i andra sammanhang och sånt där? Och sen så får AI då hjälpa handläggaren att ta fram ett underlag. Men han sa samtidigt då, Kristoffer Fjellner, att det är inte AI som ska bestämma, utan beslutet ligger hos den enskilda handläggaren då, så det var viktigt att poängtera han. Och Centerpartiet säger att de vill, citat, röja upp i frågan, att det kanske finns en kultur i hur man bedömer som genomsyrar besluten. Och Socialdemokraterna är inne på lite samma spår där, att de vill förtydliga riktlinjerna och göra utbildningsinsatser hos dem då som gör de här bedömningarna, helt enkelt. Så beskedet till väljarna i denna fråga, till de väljare som är beroende av insatsen och kanske känner sig orättvist behandlade då, är att alla politiker är överens om att det är ett problem, men vägen till en lösning ser annorlunda ut, och vad exakt man ska göra, ja, det finns det ingen majoritet i den här frågan, så jag gissar väl på att man kommer fortsätta och utreda och titta på den här frågan. Det brukar ju alltid finnas med som en sån här uppgift i budgeten.
Ja, precis. Det var det jag tänkte. Att efter valresultatet så får man ju se vilka som har fått majoritet och sen vänta på en budget som kommer, där det kanske går att läsa sig till mer vad, liksom, hur det ska bli i staden och om det blir några förändringar.
Ja, och det är väl i budgeten liksom man kan se verkligen vilka vallöften då som man lever upp till och vilka beslut man ska ta och vad man ska lägga pengarna, så att säga.
Men min tolkning är i den här frågan, det har ju inte kommit något vallöfte så där tydligt starkt om ledsagning från något av partierna.
Nej, och jag tolkade inte Sverigedemokraterna där med fri ledsagning om att det var ett löfte, och jag tolkar det mer som en vision, och även Vänsterpartiet då med Alexandra Mattsson menar att det skulle vara det bästa, men att det är svårt att genomföra.
Mm.
Och Alexandra Mattsson sa också det att tror inte det är helt omöjligt, men Stockholms stads välfärd är sönderprivatiserat. Vi behöver ta tag i hela systemet, menade hon då.
Okay.
Så hon menar väl att det här går liksom inte att genomföra i den välfärdsmodell med flera utförare som vi har idag då, utan där vill hon liksom vända Atlantångaren, om man kan uttrycka sig så.
Ja, just det. Okej. Men vi lämnar ledsagarfrågan, tänker jag. Du frågade ju också alla politiker vad de har för hjärtefråga.
Ja, när jag frågade om hjärtefrågan så fanns det lite olika tolkningar på den här frågan, upptäckte jag efterhand där. Vad man liksom ville rikta in sig på. Men Sverigedemokraternas Gabriel Kron, han sa att man ska bygga vackert i klassisk arkitektur i staden. Typ en stenstad från 1900-talet. Inga gråa betongblock. Det var hans hjärtefråga.
Mm.
Centerpartiets Jonas Naddebo, han nämner bostadsfrågan och nattlivsfrågan.
Mm.
Och särskilt nattlivsfrågan är ju en fråga som han är profilerad i. Och han vill också skrota bostadskön. Det är ett av exemplen för att komma till rätt med bostadsfrågan, tycker han. Miljöpartiets Lars Strömgren berättade en anekdot om när han var liten grabb och utforskade staden genom att tigga tändsticksaskar från olika restauranger. Och han vill ha en bra stad som är en stad där man kan röra sig fritt. Ung som gammal, staden ska vara välkomnande och varm. Alexandra Mattsson, Vänsterpartiet, hon sa att det är viktigt med alla barns rätt till en fritid oavsett plånbok. Utjämna skillnader mellan barns livsvillkor. Och Moderaternas Kristoffer Fjellner, han sa att alla i samhället ska komma till sin rätt. Det finns en inneboende förmåga i alla, och att arbetslöshet är ett stort misslyckande på både en individuell nivå och en samhällsnivå. Och Socialdemokraternas Emilia Bjuggren, hon tog upp sin uppväxt i Tensta. Och hon sa att hon såg tidigt vad som skulle kunna hända om hoppet slocknar i folk. Och menar då att barn måste få drömma stora drömmar om sin framtid.
Mm.
Omsorgsfrågan är ju en tydlig fråga för Kristdemokraterna. Och det nämnde ju då Nike Örbrink också. Och hon menar på att omsorgsfrågan, den är ju viktig för att den är så intim. Alltså omsorgen är ju väldigt intim om våra gamla, exempelvis mötet mellan personal och människor, äldre människor i deras egna hem. Och hon vill då stärka tryggheten och omsorgen.
Mm.
Och Gulan Aci, vår nyaste gruppledare, om man kan kalla det så.
Mm.
Hon nämner ju då skolan som är Liberalernas viktigaste ämne, får vi väl ändå så säga. Och hon säger att det ligger grunden för att Sverige och Stockholm ska vara ett starkt välfärdsland. Att vara en stark kunskapsnation, sa hon.
Okej.
Okay. Så mycket känner vi igen från talarstolen i kommunfullmäktige.
Men vi pratade ju här i början om att det ju är valrörelse ute på stan. Så fort man kliver ut genom dörren, ja, som vi sa, så möts man av olika politikers ansikten. Och det finns ju valstugor uppe nu och så vidare.
Ja, men jag tänker på en nyhet som jag har noterat i denna valrörelse i staden. Och det är ju så här att det ju numera finns rörlig videoreklam i tunnelbanan. Det var ju en stor nyhet i somras här hur de har bytt ut flera av de här analoga liksom reklamtavlorna till digitala istället i en större skala. Och när jag åkte tunnelbana i City häromdagen så såg jag helt plötsligt att när jag liksom stod i den här rulltrappan på väg upp från T-centralen, tror jag det var, att men herregud, Centerns Elisabeth Thand Ringqvist, hon rör ju på sig.
Jaha, på vilket sätt?
Liksom, ja, men då var det alltså en videovalaffisch som satt på en av de här videoskärmarna. Men hon liksom bara vred sig lite grann så där fram och tillbaka och sökte blicken då.
Ja, så att man som då liksom, resenär där då ska reagera och inte bara titta bort, utan att oj, där var det något som rörde sig. Jaha.
Ja, men precis. Så det var ett nytt grepp. Och sen har jag också noterat videoannonser från Liberalernas partiledare Simona Mohamsson när hon står i ett bibliotek och plockar med några böcker.
Mm.
Och denna reklam är ju för att befästa deras liksom engagemang i skolfrågan. De pratar ju mycket om från skärm till perm och vanliga böcker och sånt där.
Just
så det känns som att det var en nyhet, men jag har inte sett några lokala politiker i dessa videoreklamer, men jag tänker att det kanske kostar en del att producera de här, men det kanske kommer vid en annan valrörelse.
Exakt. Men sociala medier då, vilket har blivit allt mer viktigt för politiker. Hur har kommunpolitikerna varit där?
Ja, jag tänkte på det, och det är ju några som sticker ut med liksom kreativa tag kan man säga i sociala medier.
Mm.
Dennis Wedin är ju Moderaternas oppositionspolitiker som vi ofta hör i kommunfullmäktige, och han har ju pratat väldigt mycket om att han tycker att det är mycket köer på Sveavägen sedan Miljöpartiet har minskat liksom biltrafikens filer och gjort mer åt cyklister och gångpassagerare. Eller vad säger jag?
Gångtrafikanter.
Ja, tack. Gångtrafikanter.
Mm.
Och det senaste nu är att han har köpt en slags utklädningsdräkt. Och det ser ut som att han rider fram på en snigel.
Ja.
Alltså den är liksom någon slags uppblåsbar snigel, en grön och lila snigel med ben på. Så han liksom tultar omkring med den här snigeln i köerna där för att visa då, tycker han, att det går fortare att ta sig fram på Sveavägen som en snigel än som en biltrafikant. Så, ja, nej, men den, man får ge han att den är lite komisk i alla fall.
Bjuder på sig själv.
Ja, verkligen. Vi kan ta ett exempel då från Emilia Bjuggren, Socialdemokraternas finansborgarrådskandidat. Hon och partikollegan Anders Österberg har varit ute i Skärholmen och gjort en rolig video där de presenterar saker som de har gjort i Skärholmen. Och de står framför polishuset, de står framför ett utegym och gymmar, de är på fritidsbanken och Anders håller upp ett par rullskridskor och Emilia Björgren har boxningshandskar på sig. Ja, och de spelar massa olika spel och de är på en lekplats. Också kreativt tänkt vad gäller liksom valfilmer. Och det här är väl ett av problemen, inom citationstecken, man kan säga för ett styrande partier. Att liksom, vad ska de rikta in siktet på för att få nya väljare eller ha kvar sina väljare? Och en metod kan ju då vara att visa att, kolla här, det här har vi faktiskt gjort också under liksom... under året som har varit. Så jag tycker man ser i alla fall en trend i att även lokala politikers sociala medier strategier och filmer, de professionaliseras mycket, mycket mer. Man ser att det är liksom en tydlig tanke bakom de här filmerna. Sen beror det också på vilken ekonomi som partierna har och hur vilja som politikerna är att liksom spexa framför kamerorna. Det kan ju också vara en stor grej. Det får inte bli cringe heller liksom.
Nej, men verkligen. Och en som det här med att spexa till det framför kameran. Centerpartiets Jonas Naddebo har jag haft lite span på här på Instagram bland annat. Och ja, sist jag slog på Instagram så såg jag honom åka rutschkana i en lekpark. Ja. Men jag har också sett honom sitta på toaletten.
Vid en ska vi se om jag kan hitta det i inlägget här på min mobil. Ja, men vid en badplats va någonstans.
Ja. Jo, jag tror också jag minns det som att det var vatten i bakgrunden i alla fall. Med neddragna byxor och en tidning framför liksom.
Ja, den var väldigt utmanande den videon kan man väl säga. När han sitter på en toalettstol på en brygga och menar då att man släpper ut mycket bajsvatten i Mälaren.
Ah, det var
så det vill han då ändra på. Och han sitter med neddragna byxor på den här ditburna toaletten får vi väl hoppas. Och han har i sina händer så har han en papperstidning med Centerpartiets valbudskap då som man ska sitta och läsa på DAS då helt enkelt.
Just det.
Ja, nej, men det finns kreativa exempel på vad politikerna gör på sociala medier. Kan vi i alla fall konstatera.
Ja. Och dagarna är ju inte slut än. Det kan komma mer.
Verkligen.
Men du, till sist. När du träffade politikerna så blev det ju några så här korta antingen eller frågor på slutet. Du frågade ju bland annat om de helst föredrar technoartisten Basshunter eller 1700-talsskalden Carl Michael Bellman. Och vi alla undrar ju såklart, hur blev resultatet?
Ja, jag förstår att man har suttit och undrat om det här nu under sommaren här. Och jag ska snart avslöja resultatet med siffrorna. Men först så ska vi ta en liten sammanfattning om vad de sa. Bellman eller Basshunter?
Oh, jag har ju otroligt svårt för Basshunter. Av inte bara musikalisk skäl, jag verkar vara rätt okvärd person dessutom, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag är inte säker på att Bellman var så charmig egentligen han heller. Men jag tror jag får välja Bellman.
Stolta stad, jag nu glad förglömmer ditt prål, ditt buller, larm och skrål, dina slott och torn, movits blås i ditt horn.
Men måste jag välja mellan Basshunter och Bellman så blir det absolut Bellman. Jag visslade Stolta stad på väg hem ifrån ett möte igår kväll, så ja, Bellman blir det.
Basshunter.
Varför då?
Jag tycker att man kan ju lyssna på Basshunter i hörlurarna, men att lyssna på Bellmans liksom trudelutter, det sker väl mer sällan för mig i alla fall.
Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våra kanal. Jag vill berätta för er att jag känner en båt.
Bellman eller Bayshunter, är det båten Anna eller? Ja, då svarar jag båten Anna, den kan jag i alla fall. Ja, jo, jag är inte jättekunnig på Bellman tyvärr.
Jag vill berätta för dig att jag känner en båt som alltid
vaktar. Bellman får jag säga. Jag sökte till Adolf Fredriks musikklasser med Vila vid denna källa, så Bellman är något som ligger nära.
Vila vid denna källa, vår lilla frukost vi framställa.
Ja, men jag säger väl Bellman då. Det är ändå ett stycke Stockholms historia.
Bellman eller Bayshunter?
Men Bellman, jag är gammal Uppsala student på Stockholms nation och då sjöng vi väldigt mycket Bellman. Vi har till och med ett rum på Stockholms nation som är uppkallat efter Bellman, för han satt där och skrev visor.
Klang och skott, kungens slott mot skyarna höjs och ögat hämt förnöjs. I en åldrig dal syns en arsenal.
Bellman.
Varför?
Ja, men det är liksom viktigt att också värna det kulturhistoriska.
Ja, det blev faktiskt en övertygande vinst för Bellman mot Bayshunter. Bellman vann med siffrorna 6-2.
Ja, men det kan ju också, jag tänker, Bellman har ju en väldigt tydlig Stockholmskoppling också.
Ja, precis. Ja. Och jag tog nog Bayshunter och Bellman just för att det var så bra att säga i en mening. Liksom. Så det här har ingen vetenskaplig tyngd, den här sista frågan.
Just men, ja. Det. Mm. Men tack för det resultatet och tack Peter för sammanfattningen.
Ja. Tack så mycket.
Vi ska säga det att tidningen kommer göra en veckas uppehåll, så strax därefter valet så kommer det inte komma någon tidning. Men vi kommer komma tillbaka med desto mer styrka och förhoppningsvis mer prat om valresultatet i kommunen den 22 september.